Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I Villmarksliv, jakt og åtofiske. I dag skal vi snakke med en legende innen jakt og skyting og ammunisjonsproduksjon. I både Norge og også Norden, vil jeg si. Kenneth Skoglund, du var sentral i Norma I en årrekke. Du en fremragende skytter med blant annet 2 OL-deltagelser bak deg. Allsidig jeger. Og du en av 3 som min kollega Jørund Lien peker på som sitt forbilde. De 2 andre var for øvrig Nils Kvale og Svein Solli. Og Kenneth, når startet din interesse for våpen og skyting og jakt?
Ja, det var ganske tidlig. Det var vel en 8-9 år som jeg begynte med konkurranseskyting. Det var med den gangen med mauser og baneskyting og feltskyting.
Ok.
Så det begynte tidlig.
Ja.
Og sen gikk det videre. Jeg skiftet vel over til viltmålskyting, elgeskyting først, etter når jeg var 17-18 år, og deretter så fortsatte jeg med å skyte på løpende viltmål, da, som var mer en internasjonell gren.
Ja, ja. Og der gjorde du det jo veldig, veldig bra med som sagt, innledningsvis med 2 deltakelser i OL, både i Montreal i 76 og 84 i Los Angeles.
Ja.
Og du var jo også uttatt, har jeg hørt, til OL I Moskva I 80.
Ja, det var jeg. Men på grunn av politiske skjel, da, så boykottet jo Norge ja. OL. Så det klart at den la ned mye jobb og mye trening og liksom skulle prikke formen til akkurat det OL-et. Og så får du beskjed kort I forveien at nei, vi reiser ikke til Moskva. Og det jo litt ergerlig på sin måte, men jeg skjønner jo politikken da.
Ja, ja. Ja.
Det var jo den kalde krigen som høvd på da. Så. Ja, sånn det.
Ja, ja, ja. Og du... Du gjorde det jo veldig bra også i 84 Los Angeles, så da var du ikke langt unna toppen.
Nei, det gikk ganske bra. Jeg var I god form den tida.
Ja, ja. Du havnet på 6. plass.
6. plass ble det til slutt, ja. Så det gikk bra.
bare sånn av ren nysgjerrighet. Den perioden hvor du trente mest, Kenneth, Hvor mye trener, hvor mange skudd løsnet du I løpet av 2 år da?
Ja, det var mye. Det var mye. Jeg tror jeg regnet på det I vendingen at jeg skjøyte cirka 30.000 skudd i året. Og før OL I Los Angeles så var det jo en annen tidsrytme borte I USA enn det her. Så da begynte jeg å trene på morgon før jeg reste på jobben så jeg var oppe sånn I klokka var vel 3:30-4 og så startet jeg å skyte egen bane her da som jeg trente på. Og det viste seg jo det I starten at jeg traff nesten ikke innom ringa på grisen. Men alt ettersom jeg trente flere dager så kom jeg fram til at den morgentreningen det var faktisk det som ga som jeg skjøt best på.
Oi.
Da skjøt jeg kanskje 200-300 skudden och sånt innan jag reste på jobb. Och så jobbade jag och kom tillbaka hem igen och sköt en 300-500 skudd då på eftermiddagen. Det var mycket skjuting.
Ja, rätt, alltså du stod upp grytidlig eller på nattmorgon för att förbereda kroppen ja. På hur det var att skjuta ja. På det tidspunktet.
Ja, och när du då reser över och får den här tidsförskällen där så är det ofta att man måste liksom akklimatisera sig.
Ja.
Men kan en förebygga det lite i förvägen så det var det jag gjorde då. Så det gick väldigt bra det. Det var en väldigt fin, jämn övergång.
Ja, ja.
För han kommer dit kanske 3-4 dagar före han ska skjuta och så blir skjuter helt i görska. Det går inte det. Så det gick väldigt bra.
Men det fortäller ju mig att du är väldigt metodisk då, med andra ord, i tillnärmningen din till både träning och skjuting.
Ja, man måste pröva allt som en tror kan ge bättre resultat då.
Ja.
Det är ju sånt det.
För det är inte mycket som skiljer de bästa från de näst bästa i en
Nej.
En Olle.
Nej, det är inte. Det är inte.
Hvordan havnade du i Norma, Kenneth?
Ja, det var jag gick en verkstadsskola heter det i Sverige som tvåårs utbildning för att bli mekaniker, svejser, drejning, fräsning, allt det här med maskiner. Och så trängte de då folk på Norma, så det syns jag var väldigt intressant för jag var självklart intresserad i skjuting och jakt och hela den biten. Så jag syns det var väldigt trevligt och fint att den kom in där då. Och så där jobbade jag med det ifrån 1970 tänker jag det var och fram till 90-talet med att reparera maskiner och vart liksom känd med hela produktionen ifrån en liten bricka till färdig patron då.
Ja.
Och de maskiner som då producerar detta här. Så det ofta det har varit haveri på de maskiner som måste skruvas här och reparera. Så det var jobben där. Och så vart jag förespurt då om jag ville starta på marknadsavdelningar då på 90-talet. Jag tror det var 92-93 och sånt ja.
Ja.
Och det syns jag var okej. Så hade jag hand om markedet i Skandinavia på jakt och skytte som det heter.
Mm.
Och ja, jobbade där fram till det år för en par år sedan jag gick i pension då.
Ja. Och på marknadsavdelningen, vad stod jobben av där?
Nej, det var till att sälja produkterna, ja, som typ till Norge. Då. Det var ju Norma AS som var importerat och ammunition i Norge. Och Sverige då hade flera distributörer, så det var till att sälja fram till det. Och så var jag med på mässor, självföljligt, och visa fram produkten. Så ja, var mässor lite överallt av både inland och utland, IVA-mässa och short show i USA och allt det så här. Samtidigt då fick en då se vad de andra hade och lanserat på marknader och så det var ju intressant.
Ja, ja. Hållt jag på att säga, vad har nordiska eller norska och svenska finska jägare, har de andra krav till ammunition än andra områden i världen?
Ja, det är ju lite förskälligt då. Vi har ju detta här med anslagsenergi på storvilt då. Och den är ju likt kan du säga i de skandinaviska länderna. Men det kommer du till Australien, England exempelvis eller USA så är det där är lite forskjell då. Det är liksom inte de kraven utan du brukar stort sett det du har, men de kan då skjuta med lätta kulor och hög hastighet, och vi har ju ute här i landet inte lov till att bruka så lätta kulor då, som de brukar. Då.
Nej.
Men det fungerar ju bägge delar. Det är bara att man må bruka huvudet när man skjuter. Då, så att man inte skjuter med lätta kulor och dåliga vinklar. Det går inte.
Nej. Jag tänker på Norma Oryx. En fantastisk succé och den mest brukte jaktkula i Norge de senaste många åren.
Mm.
När dukade idén till den upp och hur var processen från idé till färdig produkt där?
Ja, vi har ju producerat kan man säga konventionella kulor då. Vi hade Alaskan som är gammal traditionskula och så kom Vulkan i 1980. Och vi skulle ha fram något nytt på marknaden då. Så kikade vi över och såg att det var en del amerikanska producenter som små producenter som hade lagat kulor som är sammanlådda med bly och mantel. Och då tänkte vi att det må ju vara tingen att ha sådana. Så vi testade några sådana kulor och sköt i gelatin och såg att de fungerar bra, de virker bra. Så ja, konstruerar vi Oryx-kula på den måten och att vi drog fram en kopp med kanske lite tjockare mantel än den traditionella vanliga kula och så la bly i koppen och smälte detta här samman i ja, så han vart fylld med bly kan du säga som då fäst emot mantel. Sen har det ett medel emellan det då, så det som gör att det biter i mantel kan du säga. Och det fungerar bra. Sen formar kula efter det och gjorde färdig då. Så den långa manteln då som var kan du säga cirka en tom lång då, den var fylld med bly och så klämde vi ihop spissen och formen detta till slut då. Mm. Och det gick väldigt bra. Ja, vi fick väldigt bra respons på det och vi hade ju ute, sent ju med sådana som var ivriga jägare och reste runt omkring och jakte, så då fick de pröva att säga kulorna på jakt och se hur det här virkade och de var väldigt förnöjda.
Och då fick dere tillbaka kulorna och kunde måla restvikt. Och...
Ja. Och restvikt, jag låg ju ganska högt på oryxen som hon ger idag och ligger på, kan du säga, runders länge runt 90-95%. Men kan säga 90% då, det är ganska vanligt på den kula.
Mm. Mm.
Och det är vanlig blyspisskula, den kanske låg då på en 60-70% bara. Och det som är fördelen med Oryx, det är ju det att det blyet hänger kvar i mantel. Mot en konventionell kula, det kan blyet släppa mantel. Så du får separation med bly och mantel. Och om det träffar harde ben och sådana ting då, så kan det inte gå så bra. Skjuter du till exempel skrott förifrån med icke-bondig kula, så kan det ske. Det går som regel bra, men det kan ske att det delar sig och och då är det ingen av delarna som går in i vitala delar och då har man ett problem med skarskyting och eftersök och så vidare.
Mm.
Om jag nog tänker på älg då som är lite större.
Ja. Hur många var det involverade i den processen med att laga den kula?
Nej, vi var väl en 4-5 man kan du säga. Det var en som heter Christer Larsson som ja, kunde mycket om det här. Så han var med i detta och jag var med och ja, var intresserad och syns att vi var på rätt väg då för att lansera något nytt. Vi var ju först på marknaden kan du säga som stor industri då för att producera i lodde blykula.
Mm. Mm.
Men då i eftertid så har det ju kommit många andra på marknaden som också har lodderkulor.
Mm.
Det som är det fina med Oryxen, det är det att det är inget antimon i blyet, og det gjør det at blyet blir mye segere, og det da spruter ikke blyet ut i små partikler, utan det henger kvar på mantel det meste. Så det er veldig bra. Mange av seg er andre produsentene har antimon i blyet, og da får du mindre restvekt helt enkelt på kula.
Og for de som ikke er så inne i det, hva det antimon, hva det?
Og det er noe som er blandet i blyet, som gjør at blyet blir hardere. Så dette blyet i en oryx, det er veldig mjukt. Det er rent bly, helt rent bly. Og da legger de i antimon for å bli hardere, så det blir liksom stabilere på den måten.
Skjønner.
Men så har du problemet da når du skyter imot ja, typ et ben eller sånt, da splitterer flyger ut og
blir fragmentert.
Det blir fragmentert en del av det da. Så jeg syns personlig at det er rene blyet, kuler som er med rent bly og bonde, det er så de bedre med kulene.
Bare mens vi snakker om mormorik, så hvor lang tid fra ideen dukket opp hos dere, gikk det til den var i produksjon?
Ja, jeg tenker det var ja, cirka 2 år kanskje.
Ja.
Omtrent 2 år, tenker jeg var. For han ble lansert på markedet i 96. Jeg tenker vi begynte med den i 93-94, kanskje 2,5 år da.
Det er egentlig en ganske rask prosess, er det ikke det?
Jo, det er en rask prosess, og vi måtte jo da bygge maskiner, kan du si, som fører den bondingsprosessen, og det tar jo tid da, det gjør det. Men vi har jo veldig flinke håndverkere på Normar, og som fikk til dette her, så rite konstruktioner og vi har samme maskiner än idag när vi producerar som vi tog fram den tiden. Och det går på induktionsvärme, kan du säga att manteln ligger i en behållare, kan du säga, ett keramikblock med bly i, och så går det in på induktionsvärme så du kan styra detta här helt nøyaktig, så når mantel forlater induksjonsvermen, så kan du se at det da liksom grepper blyet mantel veldig fint da.
Korrekt.
Så den prosessen er veldig, veldig bra. Jeg har faktisk aldri sett en kule som har slept, altså en oryx-kule som har slept bly og mantel. Det var en som lämnade man en reklamation på dessa kulorna i 93 och sa att detta här, den här oryxen, den fungerar inte.
Nej.
Och då visste det sig att han hade köpt ett pack kulor som man mente var oryx, men egentligen så var det Alaska. Så. Och det hade ju då mant, för han hade skutt i nacken på den här älgen, och det hade hade bly och mantel delt seg då.
Akkurat.
Och då visste det sig att det var Alaska. Jag fick kula och jag såg ut direkt att det bakparten på kula var det var ingen oryx alltså. Men sån är det. Sån är det. Men de kan ju bli väldigt deformerade, sån oryxkulor, och visst du träffar ben så är det inte beständigt att de ser ut som en fin sopp, men de hänger samman i alla fall och gör jobben.
Hur fort skönte det att det satt på en jättesuccé när det hade lanserat Oryxen?
Ja, det märkte vi ganska fort, och speciellt det märkte som snapper detta här först, det var Norge.
Och var det?
Ja, det var Norge.
Så var vi först ute med.
Ja, svensken, han är lite annorledes, för han ska vänta och se och höra om någon har brukt det och så vidare, men norrmännen, de hoppar rätt på det, och kanske mycket av det att de har läst en del amerikansk litteratur om kulejakt och allt detta här, så de visste vad skönt det var, bonding till kulor var för någonting.
Ja.
Och när de då prövde så var de väldigt förnöjda, och så gick ja, djungeltelegrafen bland jägare, och det var en del artiklar i blad om detta här, och det gjorde att det vart väldigt gott lanserat och gott mottatt av jägare då.
Mm. Spännande.
Och Jörgen, vet jag, hade med kulor och gjorde några artiklar om detta här. Han visste kulor som han hade skutt vilt med då, och det gick ju hem till han. Han är ju en guru i Norge.
Mm. Sånn helt sånn generelt, Kenneth, nå har vi jo snakket mye om akkurat den ene kulekonstruksjonen, men hvilke krav er det vi i nordisk jakt stiller til jaktkule?
Ja, det er at hun skal ekspandere bra, forholdsvis lett, og samtidig ha dybdevirkning.
Mm.
Med tanke på litt større vilt nå, det er jo elgen kanskje som er størst her da, og hjort. Kronhjorten,
som
er de største. Og da må det ekspandere på rett måte, og sen samtidig så skal det penetrere rett, kan du si, så ikke kula vinkler om det tar i et eller annet.
Mm.
Og det har litt da med restvekta når det åpner opp, så at du holder vekta og holder formen, så får du en fin penetrasjon. Og den penetrasjonen, eller den expansion, den ska ske som regel i lungregionen, och när du skjuter älg så ska det lite expandera i skinnet, och det ska heller inte gå så långt så det expanderar i bogen på andra sidan, utan det ska ske inne i lungorna. För får du den shot in i lungorna, så får du relativt korta flyktsträckor.
Mm.
För då mister de luften och går i backen.
Kommer blodtrycksfallet?
Ja.
Mm. Jag tänker lite på den här kulerevolution som ju du och Norma i allra högsta grad var en del av den. Jag vet inte om jag ska säga att det startade på 80-talet en gång. Denna utvecklingen mot bättre kvalitativt bättre jaktkulor.
Ja. Du kan se, vi begynte med Vulkan i 80, og den var jo ny da, i forhold til de andre kulene, Alaskan og vanlig blyspiss som vi hadde. Men det var jo Oryxen som liksom var suksessen på 96 da den kom, ja. Og fremover. Så ja. Vi har hatt veldig, veldig bra respons på den.
Og parallelt i våpenbransjen, så alle de store... Det var noe som skjedde på 80-90-tallet. Alle de store kuleprodusentene våkna jo på sett og vis.
Ja, ja.
Og kom med det ene etter det andre,
ja.
som vel brakte kvaliteten mange steg fremover, sånn sett under ett.
Absolutt. Og etter Oryxen nå, kan du si, så har vi jo kommet med den her tipstriken, som da er en, da sitter det en plasttipp på toppen, som istället för bly som det är på Oryxen, och så sitter en plasttipp på, och den gör det att du får lite rättare kulebanor när du skjuter, så att hon klyver luften helt enkelt bättre än en som är lite rund på toppen då.
Ja, det.
Och då får du lite rättare kulebanor, och samtidigt då när du träffar viltet så skjuter den plasttippen in, och så öppnar det upp ganska relativt snabbt då, expansion. Så det är en mer lätt expanderad kula än Oryxen då, kan du säga. Si.
Akkurat. Kanske då mer välanat till lite mindre hjortevilt
alltså. Ja, det är. Men sen samtidigt så är han följsam på ris och gräs och sånt ting då, det när du kommer i gräs exempelvis, då expanderar den där, och då blir det inte något bra resultat allikevel, men det sån är det ju med alla kulor. Du ska ut och skjuta när det är urent, men det, han är lätt expanderat, det är han.
Ja, ja. Och så finns det väl inte en kula som duger till absolut allt heller?
Nej, det är det väl lite, om man ska vara helt väldigt kresen så är inte det, men kan du se som all around kul så kommer Oryxen väldigt högt upp då.
Ja.
För det finns ju idag så finns det ett oändligt hav av goda kulor kan du se.
Mm.
Swift har ju Scirocco och A-frame. A-frame är ju väldigt god kula med dubbelkärna med lodde framdel.
Mm. Mm.
Men har relativt hard så du får inte den chockverkningen på harde kulor som du får på passe mjuka kan du säga. Så, inte för mjuka men lagomt. Det är som regel bästa.
Mm. En ting jag lust att spöra dig om det är det här med blyfria kulor och det är ju en ganska stark som man ska väl kalla det politisk bevegelse som önskar blyfri ammunition på punkt.
Mm. Mm.
När hagel eller rifle. Vad vill det medföra? Ett sånt eventuellt förbud?
Ja, jag tror det kommer till att bli många som blir kanske lite besvikna om du ska köra med blyfritt då. För det som är idag då kan du se så är det ju kobber det mesta för de blyfria.
Mm.
Det är möjligt att de finner på något annat material i framtiden men det är kobberkulor som är och i mindre kalibrer då eller om du tar som de krav vi har här med anslagsenergin på 100 meter så i 6,5 exempelvis så grejer vi inte att få de anslagsenergin. Det finns inte möjligheter för då blir kula så lång för att du ska få tyngden och då stabiliserar du inte och går in sidevägs i viltet.
Viltet rätt
och slett? Ja, väldigt. Och detta har de ju många som har problem med idag och med lava hastigheter och blyfria kulor. Alltså kopparkulor, det går. Det är inte alltid lika grejt, men har du höga hastigheter så fungerar kopparkula. Inte en 100-150 meter, men så mister du hastigheten och då får du inte den expansion som du skulle vilja ha. Men det idag då, det som är problemet idag kan du se det är att jägare har korta piper. De kapper pipa och de sätter på lyddämpare.
Mm.
Och nu kapper pipa så tappar du hastighet. Väldigt grejt att skjuta på korta avstånd men får du lite längre avstånd och kulat är kobberkula den tränger hastighet för att du ska expandera för att koppar är mycket hårdare än bly.
Mm.
Och då mister du expansion dig.
Mm.
När du har skjutit på ett vilt kan du se på lite längre avstånd med kopparkulor så blir det då problem för att expandera lite ordentligt och kanske går in sidevägs och välter i viltet och så har du skarskyting.
Mm.
Så jag ser lite grann som en lidelse till viltet. När vi idag har bly som fungerar bra och bly ger bra chockvirkning och ja, dybdevirkning och allt på viltet så att det dör relativt raskt då.
Mm, mm.
Och skaden som den som äter köttet, den ja, jag tror de som jagar och har skutt mest med blykulor, de tror jag lever längst om jag säger så. Så det den här där ja, de har ju gjort väldigt mycket forskning med detta med folk, men jag tror inte de som innehåller mest bly, det är inte jägare i alla fall. Det är kanske de som bor i stora byar och sånt som har dratt i sig. Så detta där syns jag personligen är lite överdrivet, den biten är. Men det är väl politiska krafter som drar, inte syns kanske att jakt är så bra då, det kanske kan ligga lite i de banorna där då.
Mm, mm. Ja, för det är klart, hvis vi snackar om restvekter på, låt oss säga, runt 90% då, uppover vanligt brukt kule,
ja.
Så är det ju akkurat så att det är verkligen en helt stor blyspredning vi snackar om.
Nej, det är inte det. Och normalt sett när du skjuter ett vilt så skär du bort det blod. riset som blir runt sårkanalen.
Mm.
När du har skärt väck är det kanske, låt oss säga, ett spörsmål om 10, maximalt 10 cm eller sånt där runt där.
Mm.
Och det, då har du fått väck eventuella splitter där. Men du må undersöka nöje om du ska finna någon blysplitter i detta här. För det mesta av blysplitter sitter som regel i lungepartiet där du har startat och expanderat.
Ja.
Om du skjuter älg då i vart fall. Så,
mm. Mm.
Så det, jag syns att det här är en väldigt, väldigt överdrivet. Mm. Hela den här packen här med detta här.
Mm.
För så metalliskt bly, om du också skulle få i dig metalliskt bly och du får i dig som blyfragment, så passerar det genom kroppen utan att kroppen hinner att ta upp stora delar av detta här. Och det är stor forskel på metalliskt bly och bly i gasform. Mm. Det är väldigt stor forskel, för det är farligt, jag tänker gasform till bly.
Ja. Men det är två vitt forskjellige.
Två vitt forskjellige. Det är metalliskt bly och ja, metalliskt bly är det är bra, det fungerar bra till jakt då.
Mm. Mm.
Ta som hagel exempelvis. Det skulle utövare en harajäger som hade varit i 40 år en gång innan han hade ströket med, visst det hade varit farligt för ja. De ska ut hara och de ska ut fuggel. Hade den här gryta stående på svartdomen och surra och koka hela dagen. Mm. Och så åt de detta köttet efterpå.
Mm. Mm.
Och sput ut en hagel i ny och ned. så det är lite överdrivet, syns jag.
Ja, ja. Du, mens vi är på det här, du nämnde det själv, det här med blodslott kött. Hur stor roll spelar kula för mängden? Många jägare är ju så upptatt av det här med köttödeläggelser.
Mm.
Kött. Hur stor roll spelar kula efter din uppfattning?
Ja, det är ju kula, kan du säga, eller det är levetida efter det du skjuter på viltet som regel som gör att det blir så blodslott runt då.
Mm.
För lever viltet länge så det ligger och pumpar blod. Eller hjärtegård kan du säga, så pumpar det runt i blod och då kommer det ut i hinner.
Mm. Mm.
Så ofta om du brukar harde kulor då, som inte ger chockverkningar, så får den ofta sådana här blodutredelser.
Mm. Mm.
Jag vet själv, jag har skutt med harde kulor och skutt älg med och så går de av sted och kanske går en 100 meter och då får du blod i mellan hinne, kan du säga, så
det sprängs utöver. Ja,
ja.
Mm.
Det
vad du som har hjärta masse, du har ditt hele ditt yrkesaktive liv jobba med kuler og ammunition. Hva er til din oppfatning det mest optimale kalibre og kula for, la oss si, elgjakt?
Ja, det er mange som spør om kalibre som den er ute, og hva er den beste kaliberen? Og da bruker jeg svaret det at det er den kaliberen du treffer med.
Ja, ikke sant?
För det är liksom vitsen med det är att du måste placera kula rätt.
Mm.
Sen så har inte störelsen eller kalibern så mycket att säga då.
Nej.
Det har det inte.
Nej.
Du har ju säger Magnum kalibrer som 300 och Winchester, och du har Weatherby kalibrer som går med väldigt höga hastigheter, och det är väl grejt på långa avstånd så fungerar det bra, men det blir kanske väl så mycket på vanlig jakt då, som om du ser älgjakt här i Skandinavien, så skjuter du älg på över 100 meter, så det är väldigt sällan du gör, utan det är som regel kort avstånd på 40-50 meter som du skjuter, och då tränger det inte att ha några sån stora kanoner precis.
Ja.
Det går lika bra. Men så kommer det andra viltarter då som kanske kräver lite mer vildsvin exempelvis som har kommit en del och det då vill de gärna bruka lite grövre kalibrer då.
Mm.
8 och 9 mm, 9,3.
Ja.
Men det var det som liksom täller det är, du skjuter ju grisar med 6,5 väldigt fint och det är att du placerar kula på rätt sted.
Ja. Ja.
Då är det kvällen.
Ja.
Brukar du då ett kuleval kan du säga till det du ska skjuta så ja, någon vill ha lätt expanderade kulor och någon vill ha lite hårdare kulor så kan du laborera med det i den kaliber du har om du har en mindre kaliber.
Mm. Syns du vi är flinke nog vi jägare till att variera ammunition och kulorna efter formålet?
Ja. Det är väl bägge delar då. Det är bägge delar. Väldigt många som har brukt kan du säga vanliga blyspisskulor i många år och de har växt upp med det och de har sköt i sina 4-5 älgar med detta här och åldern är kanske närmare 70 år och jag skönjer ju det att de inte har någon lyst till att skifta och komma på alla dessa nymotens ting som det heter.
Nej.
Så det är en del då som kanske kunde tänka sig att byta men ofta de yngre jägare de snappar detta här ganska raskt och de läser mycket i allt både på nät och i blad och allt om detta här kulorna så de snappar upp detta väldigt fort.
Mm.
Det gör de. Och de är flinke till att pröva forskjellige och finna ut själva vad som är bra och inte bra ja. Till den formen för jakt som de driver.
Ja. Vad är ditt foretrukna kaliber?
Nej, ja, själv brukar jag på älgjakt en 3.38 Winchester.
Du har så pass,
ja. Ja, så den har jag haft nu sedan jag köpte riffla i Saco 75 akkurat när hon kom ut. Så den har jag brukt hela tiden. Men ja, ellers är det 6,5 jag sväger till kan du säga. För jag har råd drilling i 6,5 och det fungerar väldigt, väldigt bra.
Ja.
Du må träna mycket när du har grova kalibrer. Det märker jag själv att det är rekylen då du blir skudderädd och du syns du gör ett gott avtryck och så sitter inte kula i helt att det du menar.
Nej.
Och det är det viktiga med det här. Det är väldigt grejt. Alla kan bruka grova kalibrer och kraftiga kalibrer men du må träffa.
Mm.
Det är liksom hela klivet i det.
Mm.
Det är detta.
Har du dämpat vapnen dina?
Ja, jag har dämpat på det.
Ja.
För jag märkte ju att jag sköt utan dämpar först och sköt på skivor så skönte jag inte. Plötsligt så fick jag ett skudd som inte satt där jag menade skulle sitta. Men så satte jag på dämpar så har jag varit mindre rekyl. Ja, då grejde jag att samla ihop de mycket bättre.
Okay, sen.
Ja. Så det är en fördel.
Det är nog det där det är ubevisst när du får lite juling.
Ja, det är det. Och så är vi alla. Ja. Jag har ju skutt väldigt mycket så jag har ju mot många jägare då kan du säga. Så och andra är då som har den tendensen att jag tål inte den julingen så väl utan det är mycket behagligt att skjuta med dämpig.
Mm. Det är kanske unödvändigt att spöra men jag spör för det. Vad slags kula är det du föredrar?
Ja, jag brukar Oryx.
Ja, ja.
Jag har brukt väldigt mycket forskjellige andra kulor. Så du jobbar med inom den här branschen här, så är det inte bara det att den ska bruka det som vi producerar själv. Utan jag har testat väldigt mycket forskjellige kulor av alla slag. Och för att bilda sig i uppfattning då, för pratar med en kunde så är det inte bara att tro och liksom syns ut att du må ha testet och ja, vet att det sån och sånt fungerade för mig när jag sköt där och då och så ja.
Mm.
Så jag har prövat det som är på marknaden stort sett av kulor.
Ja. Med din bakgrund, vad tror du blir det nästa stora inom ammunitionsbranschen och jakt?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ja, det tør jeg ikke svare på. Jeg skulle tro at de kommer med sikter, altså typ kikkertsikter, eller sikter som da stiller inn seg selv og så videre. De har jo gjort noen prototyper til dette.
Mm.
Så det kanskje er det som kommer nytt da. Sen så kanskje kan komme noe nytt om det nå blir dette med blyfritt og om det kan få fram noen andre materialer, men som det ser ut i dag, så er det ikke noe på markedet som er brukende.
Nei. Vi må snakke litt om jakt også, Kenneth. Du er jo en allsidig jeger, og i undergården her så står det jo jenter.
Ja.
Men det jeg tenker på er, hva synes du vi jegere ofte er dårlig til når det gjelder skyting og...
Ja, det... Dårlig og dårlig, det har jo blitt mye bedre i og med at de innfører denne her storviltprøven.
Mm.
Så har jeg med året vært mye, mye bedre. For før da kom de på elgjakta med ja, gamle børser som ikke var i orden da, med rustete løp og kikkert som satt løs. Og når de prøvskautene så... gikk i hytt og pine, og de kanskje ikke hadde skøt i på mange år med denne riffla. Og det har jeg vært bedre med på slutten her nå, så nå har de fleste jegere har veldig god utstyr, og de merker fort når de er på banen at kikkerten satt løs, og det spredde veldig.
Mm.
Men det som de, ja, det er disse her 30 treningsskudda, det er jo bare et minimum av det som de burde å skyte, synes jeg.
Mm.
En vanlig jeger bør kanskje å skyte en 200-300 skudd for å være med og jakte.
Ja.
Og det som jeg synes er veldig fint, det er denne her typ jaktfeltskytinga som er tidlig på vinterstid, når ikke det ene jakt, kan du si. Da er det veldig fint at de er med på den og går sånne runder, og da har de også innskutt rifle for at de skal treffe, kan du si. Så det er veldig bra da. Det er veldig fin trening.
Mm.
Så det jeg skorter på mest, det tror jeg er skytetreninga. For skyting, og skal du skyte godt, det är typ en färsk vara, så du må liksom träna för att det ska fungera.
Det är inte något du kan, där kan du inte skli på gammal.
Nej, jag gör det inte. Jag märker det själv, ja, att det jag sköt väldigt mycket för och sköt relativt gott, men idag så märker jag att jag har liksom, jag vet vad jag ska göra, men det skiva står lite rolig, om jag säger sån.
Skiva ut och flytta på
sig. Ja, det är det. Så, och det har med träning att göra.
Ja.
För tränaren så blir en bättre.
Mm.
Och då samtidigt där så inser du också själv att du tar inga chanser. För du vet det att detta här var för långt håll och jag grejde inte att hålla rolig, och då håller du igen skuddet.
Mm, mm.
Det skönjer du när du har tränat en del och skjuter lite. Men den som kanske inte har gjort det då, så mycket, den tar chansen och skjuter, och det kanske inte alltid blir så vellyckat då.
Jag tänker det här med löpande vilt, din specialitet som konkurrensskytter var ju mål I bevegelse.
Mm.
Och det med att lösna skudd på storvilt I bevegelse är ju en diskussion.
Mm.
Vad tänker du om det?
Jag rekommenderar titta, det är vanskligt. Det är väldigt vanskligt. Du må veta omtrent hastigheten på som den löper. Du må veta ganska nöjaktig avstånd och hur mycket ska jag hålla fram här för att du ska få ett gott skudd.
Mm.
Och hur är det rent här eller är det urent? Det är liksom spörsmål.
Mm.
På en stor älg och nära håll så är det väl för så vidt grejt. Men annars är det bättre att skjuta på vilt som står roligt. Mm. Det rekommenderar jag absolut.
Mm. Går du med hund nu eller?
Ja, jag har hund ja.
Ja.
Den släpper jag brukar som löshund jag då. Så.
Nettopp.
Mm. Och då står som regel dyra roligt när den kommer in på losen då.
Mm.
Visst den kommer in på. För det är ju det som är utfordringen där med vindrättningar och ustabil vind som skifter så mister du chansen ganska fort när det blåser I nacken och då drar jag vilt av sted.
Det är en obehaglig känsla av vind I nacken.
Ja, det är när du har motvind hela tiden och så kommer du in på ja, skuddavstånd, kanske du är inne på 30 meter eller något sånt för att älga och så snur vind och så får du den I nacken och så är jag borta med en gång. Men sån är det. Det är lite av jakt där.
Ja. Ja.
Det är ju det.
Jaktar du mycket annat än älg?
Ja, och det blir inte så mycket annan jakt då. Det kan jag vara med på och jakta lite rådjur ibland och ja, kanske går efter några fåglar för det händer det. Jag må skjuta en tiur så jag har till nyttårsaften. Det är tradition då.
Ja. Jag såg för övrigt storfuglkull nere I vägen där, lika för jag svängde upp här.
Ja, se där ja.
Så det finns här slaget?
Ja. Ja, det, jag vet det. Jag har haft några tiurer som har drivit och gått I vägen här nere. Så jag hoppas att det har varit ett kull för det.
Ja. Du har ju varit med på mycket men går det att plocka fram ett minne alltså vad är ditt starkaste upplevelse från jakt för exempel?
Ja, den finaste upplevelsen det är när du har en god hund som I stålos. Jag hade väldigt fin upplevelse med en brukandes jämte som jag hade och där den hade gick ut med en ku på morgonen och gick ut ur området och vi fortsatte med jakta med andra hundar och så på eftermiddagen så fick jag in på pejlen och då var man på väg in I området igen vi skulle postera ut poster då och då gick jag in på den losen och kom in på ja jag var väl en 100 meter ifrån eller något sånt där. Och hon driver och skäller på ett dyr. Plötsligt så kommer det den kua som gick ut på morgonen kommer upp emot mig, men det var ingen hund som lose på den. Kommer upp emot mig och ställer sig vid sidan av mig cirka 10 meter på sidan åt mig. Och står där och ser ner på där hunden loser. Och jag tänkte då är det säkert ett dyr TV med. Jag tänkte kanske en kalv med eller något sånt. Nej då, där kommer det fram en kämpefin oxe, en skovloxe. Och den jagar hunden och slår med skovlen emot hunden och han flyger runt. Och jag tänkte den var ju skjutbar så jag kunde skjuta den så... Jag tänkte att jag prövde att skjuta ner I nappen, men du vet han slog efter hund sån hela tiden. Så det gick inte något särskilt. Men så var den inte så upptatt av hund, man lurte på var är kua hen. Och kua stod ju egentligen på sidan om mig. Och då gick den upp och så drog den öppet för att det kua då, för det var cirka 70 meter mellan så här dyra kan du se. Och då när han löpte upp huvudet där och drog öppet för då sköt jag i nacken där då på. Det var ju knall och fall direkt då.
Ja.
Så det var en fin upplevelse kan jag säga. Ja, då fick jag och hunden ut för jobben han hade gjort. Han hade drivit med den här kua hela dagen. Och då hade, den var väl i paringstiden så då hade oxen slått sig med kua där då kan jag säga.
Hur stor var den oxen då?
Det var 16 taggar. Så det var brukandes.
Ja, var det här i...
Ja, det var det. Det var på svensk sida här, oppe i Östmark.
Ja, du sier svensk sida och här vi sitter fra huset ditt så ser vi over på Sverige. Och kan det være 150 meter?
Ja, det sånt 130 meter, ja.
Og du fortalte jo tidligere i dag, din far, han var jo engasjert som grenselots.
Mm. Ja.
Under hele krigen.
Ja. Det var han gjorde inte bara folk, men det var ju den speciell Sønsteby och gängen hanses Tjaukan som han heter.
Mm. Mm.
Han gick över här varje gång han måste rymma ut ur Oslo då, och så gick han över här och vidare till Stockholm.
Akkurat. Och den där rutan blev aldrig uppdagad av tyskarna.
Nej, den gick bra. Under 5 år så gick det väldigt bra.
Far din var obekänt.
Ja. Han var jäger. För det var en beläggning med svenska militären var ju på andra sidan här och hade belägringar så det var full mycket militärer här. Mm. Och så kom det ju tyska patruller gående hela tiden och så var det en del lokaler som var anhöriga till den tyska tron då, eller nazismen kan man säga, som också vankade väldigt mycket.
Så han måste vara särdeles nöje med tidspunkter och...
Ja, det var en del episoder ibland som kunde vara lite tuffa.
Mm.
Och så kom bara och gods som kom ifrån legationen i Stockholm som skulle levereras på Kongsvinger för vidare transport till Oslo. Ja, mycket pengetransporter och sånt som man då måste cykla härifrån till Kongsvinger då, och leverera.
Akkurat.
Ja, vad levererade han det på hos en som heter Sverre Herdal som du kanske har hört om. Ja, den tiden. Och sen gick det vidare in till Oslo då.
Ja.
Det var ju manko både på pengar och ja, framförallt vapen då som de skulle hemifrån skulle ha.
Mm. Fantastisk historia.
Ja, det är mycket om denna gamla historia. Jag kan inte ge allt, jag har bara hört det han har förtalt. Alltså.
Mm.
Sønsteby har ju skrivit en del böcker och det är ju med bilder här. Som rapport från 24 som man heter.
Ja.
Den kan jag rekommendera att du kan läsa.
Fantastiskt Kenneth. Nu har jag ser också att det där är en liten valp här så att du får uppenbart lite öra till hösten.
Ja. Det ska bli moro.
Tusen hjärtligt tack för praten.
Tack så mycket.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.